Podplay Live. En del av Power Media.
Och jag ska inte följa den, jag ska inte följa. Fuck you, jag följer vem jag vill.
Mm, men var du in och likade bilder där på henne i bikini och sånt där också?
Nej, det vet jag.
Det är otrohet, vet du.
Du, nej, Linnea, är det så sotis? Så att går du in och kollar vad han är för lajka, då är man, då är det någonting.
Nej, men jag tar hans mobil kanske en gång i kvartalet och går igenom den bara.
Nej, men det
är... Fan, det där är red, det där är red
fan,
flag,
det är Mossad. Nej, det är Åkersbergas Mossad. Exakt. Så ligger en liten sprängladdning i den.
Inaktuellt, Sveriges mest aktuella podd presenterar... Jonas Nilsson, programledare i radio sedan andra världskriget. Linnea Bali, åsiktsvalkyria med förflutet inom politiken och kvällstidningsbranschen. Hasse Brontén, ex-polis, skådis och en av Sveriges mest bokade ståuppkomiker. Och Davva, prisbelönt demonproducent. Utan Davva hade det varit tyst precis här. Välkomna, det här är Inaktuellt.
Ja, det är Inaktuellt live. Davva är lite försenad. Hur ska podden klara sig utan sin demonproducent Davva? Vårt integrationsprojekt ifrån Tunisien. Davva kommer om en stund. Han är nere på Postnord-lokalen här och hämtar en kartong. Vi har köpt billiga personsökare från Libanon här.
Så jag tror Davva. Det var sexstocken han hade varit.
Just sexstocken som Skatteverket nu säljer.
Kronofogden är det som säljer.
Fogden, jag är ju själv budad jag på den.
Var det du som budade för lågt? Så de har tvungna en visning på den.
Ja.
Men hörni, hallå, hallå! Hanna Marklund härifrån TV:s överskattade fotbollsstudion. Har ni sett att budgeten har kommit? Hon Svantesson har gjort en budget som är in med barn! Och var? Det är, budgeten är ju bara för rika människor. Mm. Hörru, Linnea, du som är min sisterhood. Hanna Marklund, till och med min röst spricker när jag hörde om budgeten. När den kom, Davva, budgeten är
yes, budgeten är här och Aftonbladet har en fantastisk rubrik. Liksom. Man ser att Aftonbladet är objektiva journalister när de skriver en budget för rika män.
Ja, men jag tror att även Expressen körde budget. Nu blir de rikare, rikare eller något sånt där. Skatten sänks för de rikaste.
Om man skulle fokusera på de som har, alltså de rika, det kommer finnas rika människor om man vill ha lite det systemet vi jobbar efter nu som då kallas för kapitalism. Ja. Men om man vill ha någon annan variant, när alla är fattiga så är det inte bra.
Nej, men, det är inte bra. Nej.
Har vi kapitalism i Sverige? Vi har väl marknadsekonomi så att till och med väljare kan svälja det med hull och hår. Mm. Ungefär som på ett swingersparty.
Men hade det inte varit toppen att sänka skatten lite för vanligt folk också då? Eller?
Ja, men det har de gjort.
Ja, de har det.
Ja, pensionärer.
Det ska sänkas ännu mer givetvis.
Pensionärerna som bara blir fler och fler, de vägrar ju dö. Får ju sänkt pension faktiskt. Visserligen bara med en hundring i månaden, men det motsvarar ungefär vad de sänkte flygskatten.
Vi har ju ett problem med det där med gamlingar som vägrar att dö, Jonas. Nu har vi gjort en stupstock här för dig utanför huset.
Det bästa med Aftonbladet den veckan, det var ju Anders Lindberg på X som skrev såhär: ja, nu är ni allt bra, när ni visar er skadeglädje för det här med lot-. Då vet man att nu fanns slut på argumenten, men ni är bara skadeglada.
Kombilotteriet, när sossarna knackar dörr via gängkriminella och
knackar pensionärer,
tvingar gamla förståndshandikappade senildementa pensionärer att 1. gå med i kombilotteriet, 2. prenumerera på lotterna. Och nu har de också brutit, tror jag, Socialdemokraterna, inte bara mot god sed som Davvas farsan, han blev farfar första gången, utan även mot god sed. De har väl brutit mot GDPR. De har lämnat ut funktionsnedsatta sossepensionärers telefonnummer till kurdiska rävens callcenter.
Men tydligen så står det, det står ju det finns till att man har rätt att lämna ut uppgifterna då.
Ja, och absolut.
Men grejen är att det framstår ju lite, tycker jag, med de här lotterna som att någon går med en skål så här, du vet. Köp en lott, du vet, så här, man sålde i sexan, va?
Försökte du imitera?
Jag tycker framförallt att det är konstigt att de hela så här, sossarna har varit så här, ja, men man får inte i byggföretag och grejer, där får man inte använda sig av underleverantörer eller max 2 eller något sånt där. Ja. Och sen så går de själva ut med sina lotterier. Nej, där har de liksom 4 led bort, så har de någon jävla callcenter i Barcelona. Mm. Medan de ställer till det på hemmaplan där byggföretag inte går runt för att de inte klarar av att ta uppdrag där de inte kan använda underleverantörer.
Jo, men alla företag som går lite knackigt, jag tänker till exempel på Djurgården Hockey som vägrar att ta sig upp i SHL. De har ju också entreprenörsbolag som sitter och försöker kränga på folk biljetter och säsongskort. Det är ju inget fel i sig. Det är ju bara därför att Richard Jomshoff kör lite grann hets mot folkgrupp även här. Han hetsar ju mot socialdemokratiska kärnväljare som sitter med de här jävla lotterna.
Men det är ju inte lotter, det är ju en prenumeration som du bara som du måste säga upp. Det är ju sånt jävla lurendrejeri.
Det är för fan inte mindre lotteri än att ha en fast rad på stryktipset som jag har.
Vad kan man vinna på de här lotterna? Alltså hur mycket pengar kan du vinna?
Semesterresor till Libanon.
Du kan vinna att du får gå ut ur S. Frivilligt.
Men någonstans kommer de åka dit för det därför att Magdalena Andersson, jag måste bara ge henne det, ursäkta mig. Perfekt mediehantering, alldeles oavsett vad ni två borgarbrackor sitter här och säger era högerextremistkretsar. Hon är dödstyst i 4 dagar, sen dyker hon upp på en presskonferens och Baudin, den fan, står och nickar bredvid och så säger hon bara, det enda hon säger, Magdalena Andersson, allt är rensat, vi har skurit bort huvudet på den här ormen, nu börjar vi om från början och så här ligger det till. Och sen får hon inte några speciellt obehagliga frågor. Hon mediehanterar det här väl rätt, alldeles oavsett. Alltså jag är ju både antidemokrat och Mussolini-anhängare, det vet ni. Jag tycker att hon mediehanterar det bra. Eller vad säger du, Linnea, du som har jobbat med
presentering.
Wolfgang Svenonius, den gamla flatan i Region Stockholm.
Nej, men jag tycker, ja, alltså sossarna är väl mycket, mycket duktiga på det här med att skita i att det står, det är väldigt många politiker som är rädda för när det kommer en artikel, så är de väldigt rädda för att det ska stå längst ner i artikeln, Expressen har sökt Moderaterna men inte fått något svar.
Moderaterna kastar ju alltid varandra under bussen.
Socialdemokraterna är väldigt duktiga på att ignorera den medan de skita i och svara på frågor.
Smart.
När det läckte ut i vuxenblöjan Sverige att Hanif Bali inte var född i Sverige utan i Teheran, då kastar de ju Hanif under bussen.
Ja.
Och idag sitter han, idag tvingas han försörja sig via en podd, den stackaren.
Välkomna ska ni vara till Inaktuellt Live. Det är bra tryck i chatten idag och då menar jag när jag säger det faktiskt. Det gör jag alltid. Vi kör ju live varje måndag och torsdag 09.30. Och innan vi går in på frågorna här som vi ska rappa av i dagens live då, så måste jag säga lite fort bara att jag är lite besviken på alla er faktiskt.
Ja, jag hörde det.
Varför säger du med sån glädje? Säg det ordentligt om du ska säga någonting. Förolämpa mig med en ordentlig röst.
Jag är sårad för i helvete.
Ja, bra. Ja,
varför?
Du har gett sårad ett ansikte och du säger inte bara för att du har mynt. Jag vet att
det tycker jag är sexigt.
Jag har missat.
Ja, med de som har opererat, de som har ett litet R efter att ha varit harmynta. Snyggt. Joaquin Phoenix och så vidare.
Joaquin Phoenix. Vet ni vilken stad i Europa där flest människor är harmynta? Split.
Just det.
Ja, varför är du besviken?
Jag var besviken, jag har varit i 2 dagar nu. I förrgår skrev jag till er i vår inaktuell chatt där vi pratade ihop oss lite grann. Jag skrev, fan, hörni, personsökarna i Libanon, sjukaste säkerhetsintrånget eller Israel?
Men du var så jävligt.
Vänta, får jag säga klart då? Finns ingen nyhet som kan toppa detta för i år. Detta är större än det största mordförsöket på Trump. Personbesökar bonanza i liven, tyckte jag. Då får jag bara från Hasse 3 timmar senare. Otroligt, punkt. Och så får jag en personsökarbild från Jonas av märket Motorola. Shalom, står det bara.
Den där blev det liv om sen, därför att det var en liberal riksdagsman som vidarebefordrade det mimet där det står shalom, det vill säga en judisk hälsning i en personsökare.
Joar Forssell, va?
Joar Forssell, denna värdegrundskramare och fan. Men han är ju så jävla god så att han kan ju inte ens gå på toaletten ensam. Han är så enormt god, den människan. Mm. Han skickar en sån. Jag tycker han kan anmälas för, vad är de har på Solvalla? Häst mot folkgrupp, va?
Nej, men så jag blev lite så här, ska vi prata Galli och Ozempic i 15 minuter igen? Eller ska vi faktiskt prata om det som är stort?
Nej, men det, jag håller med dig. Det där är...
Dabba hatar Galli.
Jag som ändå har jobbat på Säpo i 4 år. Man blir ju
imponerad. Alltså,
sen får man tycka vad man vill om hela men att genomföra den här operationen, alltså logistiskt och liksom snacka om radiotystnad. Det har ingenting har läckt. Man har beställt de här.
Det verkar ju som att de har varit tvungna att utfärda den tidigare dock, eftersom det har läckt.
Ja, alltså, det här skulle vara i kombination med ett markanfall i södra Libanon via de gamla illegala bosättningarna. Det markanfallet, Linnea och jag har en egen chatt som du hör. Den finns på Ghost och den kommer de aldrig knäcka snutarna. På Ghost har Linnea kommit överens om markanfallet skulle ha inletts någon gång i slutet på oktober. Någon jävla bönrullare i Beirut kommer på att det är något kajko med deras personsökare. Och då får Mossad, israeliska säkerhetstjänsten, reda på det. Och då får de skicka iväg allting så att 3000 Hizbollah-terrorister...
Det var nu eller aldrig.
Ja.
Mm. Men det är ju otroligt...
Nu eller aldrig, eller som det heter på arabiska. Jalla, jalla.
Målen har ju sökt upp sig själva.
Ja.
Det är ju ganska kirurgiskt,
men,
liksom.
Ja, men nu börjar jag börjar tänka, när jag ser den här attacken, nu är det väl bara, nu är det 12 stycken döda. Jag, 2 av dem är barn. Jag har sett någonstans att man räknar med att ungefär 500 personer kommer dö i den här attacken.
Är det så?
Ja, det är ganska kraftiga skador på personer. Men de är så duktiga på den här typen av precisionsattacker i Israel. De gjorde också attacken på Hania och så vidare. Varför behöver de döda 40 000 pers i Gaza och jämna skiten med marken? Ja, om de är så duktiga på precisionsattacker?
I attackerna i Gaza, det är en politisk attack från höken Netanyahu. Här är det ju Israels militär, IDF, Israeli Defense Force och säkerhetstjänsten som banar väg och har en plan inför en markoffensiv. Så det är, för mig så är det här som när man går på ett gruppsexparty i Åkersberga. Du har ett gubbarsle med en brunt hål på ena sidan. Och sen har du
en sexdocka.
Och sen har du på andra sidan då Richard Jomshof med en damperuk som du låtsas inte se och så väljer du rätt. Det här är två olika saker skulle jag säga. Men vad vet jag? Jag är mer en krigshistorisk referent.
Men en sak får man inte glömma om man tittar på det här då, om den psykologiska effekten av det här är ju enorm. Det måste ju vara enormt att som Hizbollah-terrorist liksom, vilken elektronisk unit ska du överhuvudtaget... Nu har ju walkie-talkies börjat explodera också.
Solpaneler på taket. Så nu vågar inte Daniel Heldén gå upp och byta tegelpanner på huset. Solpaneler har sprängt.
Solpaneler.
Men vad är planen nu då med Israel? Ska de alltså försöka gå in i Libanon? Är det där som är tanken? Eller?
Det viktiga nu, det primära nu och prioritet ett, det är att Dava inte får bli så där jävla sur som han var nyss i podden.
Jag är glad nu igen nu har vi pratat
om det. Nu pratar vi om det.
Ja, nu pratar vi om det som jag vill.
Men man måste också tänka, Hizbollah har ju dragit in, tror jag, över 7000 missiler, raketer senaste året in i Israel. Och man har evakuerat nästan 80 000 personer eller någonting. Så att Hizbollah är ju ett stort via Iran då, ett stort hot.
Ja. Hizbollah är också inte någon legitim libanesisk regering. Man har inte ens makten i Beirut. Det är bara en kampgrupp som har tagit sig in och erövrat delar av ett land och fått med sig folket. Därför att Hizbollah är, nu är inte jag vänsterpartist fast lite, det är också en social verksamhet där staten Libanon fullständigt misslyckas med skolgång och sjukvård. Där har Hizbollah med Irans blodpengar gjort så att du har
ungefär som Hamas ju. Då.
Exakt som Hamas. Så jävla, alltså våran ghost-chat på Ghost, så jävla bra Linnea. Stäng ut de här två jävla bögarna.
Alltså jag vill får jag bryta in lite där, va? Du säger att du inte är vänsterpartist. Jag har en gåva till Jonas idag.
Men jag är inte vänsterpartist, jag är arbetarklass.
Men du ska få den här gåvan nu.
Jag är sviken.
Från Postnord där.
Ja.
Vad är det här då?
Det får du från
en present.
Från podden till Jonas.
Grattis,
ni ska ju köra live, det är ju bokmässan och då...
Ja, vänta, här står det. Vänta. Hej Jonas, har aldrig hört på din podd, men jag kan tänka mig vilken jävla bolsjevistisk jävla ointelligent smörja du petar ur dig. Här får du ett års prenumerationer av...
Ta upp boken nu då!
Här får du ett års prenumeration av skrapade kombilotter. Med vänlig hälsning, snuten Hasse Brontén. Obs, jag sköt Palme, haha, säger du. Nej, men så jävla bra!
Oh! Vad är det för bok?
Det är en podd vi gör här.
Du får ju berätta, det här är då från podden till dig inför bokmässan. Kan du...
Alltså först, Linnea, hämta du hushållsrullen för jag råkar komma på ditt ben här bredvid mig. Alltså Lasse och Lenin, en bok om Lasse Diding. Och de som inte vet vem Lasse Diding är.
Nej, men Hasse.
Han som förbarmas över Jan Myrdal innan fanskapet hade den goda smaken och dö. Han drev ett hotell i Varberg. Han kallar sig för superkommunist, men han är kapitalist. Han är fortfarande stalinist-leninist. Han ville sätta upp en 12 meter hög staty av Lenin i trädgården.
Nej, det här.
Lasse och Lenin. Nej. En bok om Lasse Diding.
Den var inte från mig, Jonas. Den var inte från mig. Lasse.
Nu har det blivit dags för en ny fråga.
Ja, Lasse och Lenin alltså, där har vi boktips inför bokmässan också kanske då. Gio i chatten här, jag får lite skit för att vi inte tar frågor i chatten. Men när smäller då, när vi ändå är inne på personsökare och så i Libanon, när smäller första sökaren i Sverige? Ska vi tippa på att det blir i Vänsterpartiets kansli?
Sökaren? Använder vi personsökare i det här landet?
Ja, nu säger man sökare tydligen.
Nej, men jag tror inte det används längre.
Den första bomben smällde för några timmar sedan. Det var höstbudgeten.
Men jag såg någon på faktiskt, som man, då dök ju upp den nyheten, dök upp på någon person. Då var det någon som skrev, ursäkta, jag vet inte, jag vill inte framstå som dum, men vad är en person?
Ja, men vad är det, är ju uråldrigt, det är som att ha fax.
Ja, nu ska börja spränga faxarna också.
Hisbollah uppmanar sina anhängare, sina militanta anhängare i Beirut att lämna in mobiler och smartphones, därför att de var ju hack. Då av Mossad, israeliska säkerhetstjänsten. Man gick över till personsökare av säkerhetsskäl.
Var det inte så att det var exakt en sån här attack faktiskt i en mobiltelefon? Att man hade placerat sprängmedel i en mobiltelefon för ett par år sedan?
Ja, i Syrien har ju de har ju aldrig erkänt ett jävla smack. De erkänner knappt att de äter fläskkött på julafton. Och så firar de inte ens jul. Faktum är att de har redan sprängt mobiler på samma sätt som man nu gör med personsökare. Man tycker synd om det här personsökartillverkarföretaget i Taiwan. Företaget Gold.
Som
redan idag har jävligt jobbigt med att hans jävla produkt är ju helt jävla utdaterad. Nu är det väl ingen som köper en personsökare. Har ni personsökare? Gärna en sån här utan sprängladdning.
Det är lite sexigt med personsökare, jag alltid tyckt sen innan.
Jag vet, för läkare har det.
Exakt vad jag skulle säga. George Clooney sitter i akuten säsong 1 då. Man springer runt och får vara lite så här viktig då. Man sitter på en middag med en vacker kvinna och säger man,
exakt.
Ursäkta, jag måste faktiskt gå.
Så här har du ett hjärta stannat.
Jävlar.
Nu måste jag inoperera. Såg upp ett bröst.
Många inom vården har ju personsökare, men min urolog har ingen personsökare, men däremot ett långt, långt kladdigt flinger som luktar illa.
Nu har det blivit dags för en ny fråga.
Fan, nu är jag både kommunist och äcklig.
Ja, du kombinerar.
När vi ändå är inne på det här så måste vi prata lite Greta Thunberg. Hon har ju då, har ni hört att hon har blivit utsedd till veckans förlåt, jag tar om den.
För dålig där.
Fan, det var riktigt jävla B. Alltså. Veckans antisemit, förlåt. Av gräsrotsrörelsen Stoppa antisemitism. Är det bu eller bä, tycker ni? Va? Ja,
men alltså, amerikansk gräsrotsrörelse. Ja.
Fråga Aron Flam, om jag har en israel flagga på tomten och jag halar den när skymningen kommer, då är jag ju stort sett antisemit. Oh. Alltså, kritik mot staten Israel måste ju vara legitim, för att citera Lasse Diding.
Jag var inne och kollade vilka de hade utsatts till veckans antisemit andra veckor. Och då var det ju framförallt de här, det finns ju, nu kommer inte jag ihåg vad hon heter, men det finns väldigt många journalister i Gaza som uppdaterar från Gaza, och alla de har ju rykt ner på ett bräde. Jag tycker inte riktigt att man kan kalla dem för antisemiter faktiskt. De lever i ett land som
men
är
attackerade av ett annat land. Jag tycker liksom. Det är lite lökigt att ha den där veckans antisemit.
Alltså, vänta, när du säger lökigt, lök och lökrapare, ett gammalt antisemitiskt uttryck från Nazi-Tyskland. Du kan inte säga lök när vi diskuterar staten Israel.
Vitlök då?
Det går bra.
Knoblauch.
Men grejen är så här. Vi får skilja på antisemitism. Om vi kallar allting för antisemitism, då hamnar vi snart i det där facket som vi var i Sverige under början på 90-talet.
Rasistfacket, tänker du?
Ja, när Nalin Pekgul var den enda som satt och sa, jag sitter på ett café i Tensta, när jag går förbi svenska tjejer så skriker gamla muselmangubbar jävla hora till dem, gå hem och klä på dig. När Nalin Pekgul varnar om det på 90-talet, så kallades inte hon rasist, för hon kommer undan tack vare kurdspåret. Men en svensk som hade nämnt att vänta nu, integrationen håller på fullständigt att gå åt helvete.
Nej,
det finns människor som kommer till Sverige inte för att jobba hårt och bli feminister och delta i ett demokratiskt arbete, utan de kommer hit för att leva av våra välfärdssystem. Om jag hade sagt de här orden 1995, då hade jag blivit mer cancelad för fan än Peter Birro som käkar lunch med Richard Jomshoff på den tiden. Då var det ju rasism. Mm. Vi måste ju skilja på koskit och spada som de gjorde när Dava var barn.
Jo, men frågan är, vad är antisemitism då? Är det att kritisera staten Israel? Det är många som tycker det. Att överhuvudtaget lyfta kritik mot staten Israel är antisemitism.
Antisemitism per definition, det är att sitta i en podd, vara kanske för detta polis och säga ordet lök.
Kvoterade kvarten med Linnea Bali. Kvoterad. Kvart. Bali. Nu ska en kvinna äntligen få prata.
Jag fick ingen kvoterad kvart förra veckan.
Nej.
För Dava var så jävla sur på att jag pratade om Erik Galli som är hans nemesis av någon anledning.
Patriarkala strukturer.
Är det inte lite kul att den kvoterade kvarten som är här för att en kvinna ska få prata, att den tystas.
Tystas av våran producent.
Ja, exakt. Dava, du kommer aldrig in på vårat ghost.
Det är antisemitits.
Jag tänkte prata lite om red flags idag. Mm-hmm. Vet ni vad det är för någonting?
Ja, absolut.
Det är då
Varningssignaler,
exakt. Mm. Har ni några sådana? Alltså...
Jag hade en när jag var lite yngre. Det var nagelbitare.
Ja, just det, nagelbitare. Det här tror jag du har sagt förut, att det är nagelbitare.
Men den har gått över.
Ja, det är bra. Men jag
har en red flagg.
Vadå för något?
Min kompis Lasse Diding har ju en stor röd flagga på tomten. Nej, men red flagg, tjejer som vill skaffa barn.
Ja, killar som har barn sedan innan.
Va?
Ja.
Har du det?
Ja, jag skulle aldrig dejta en pappa.
Jag säger ingen ambition i livet.
Ja, det också.
Dum i huvudet tycker jag är en red flagg.
Soran Ismail har ju en red flagg på sina flickvänner. De som vill ha rösträtt. Nej, det är big
men jag har i alla fall, det diskuteras ofta i tjejgrupper på Facebook, red flags och sådär. Och jag tänkte läsa ett inlägg här, och så får ni säga om det är red flag eller inte då. Jag och min kille har ett distansförhållande. Han bor i ett annat land. Han har vid flera tillfällen varit otrogen. Inte fysiskt, men han har varit på dejtingappar, bjudit ut andra brudar och jag har kommit på honom med det. Döm mig inte, men jag valde att förlåta honom. Därav har jag sagt till honom att han inte får följa en enda brud på sina sociala medier. Han får inte ha någon vänskapsrelation eller byta nummer med någon brud, oavsett vem bruden är och till vilket syfte. Han får helt enkelt inte ha med någon brud att göra tills jag kan flytta till honom.
Hej då!
Inom parentes, han är efterlyst i Sverige. Därav kan han inte komma hem igen på några år.
Okej, vilken röd flagga ska vi ta?
Han har gått med på detta, annars hade jag inte förlåtit honom. Nu har han börjat följa en klinik på Instagram. Fine, tänker jag. Men när jag såg vad det är för bilder videos kliniken lägger upp, så sa jag till honom att avfölja. Han blev rasande och kallar mig för stalker. Säger att han får följa vem man vill. Att jag är handikappad, efterbliven, felknullad, you name it. När han lugnat ner sig så förklarade han för mig att han gick förbi kliniken och såg att de hade en bastu. Och han började följa dem för att fråga om vad det kostade att gå på bastun. Jag personligen tycker, med tanke på all skit han har gjort, att han ska avfölja. Vill han basta? Fine, gör det. Men vad är anledningen till att följa kliniken? Tycker ni att jag överreagerar?
Ja, hon är dum i huvudet. Gör slut med henne.
Svämmorström hade jag sagt.
Vet du att jag var tvungen att avfölja, jag var ihop med en tjej, jag var tvungen att avfölja min hygienist. Som var för snygg.
Men varför skulle du följa tandhygienisten?
Ja, men hon följde mig, jag följde henne och jag gick till henne typ en gång om året och sen var ju hon och tränade, var lite snygg.
Din tandhygienist, hon var ju inte expert på antidräkt, tror du.
Blev det hus i helvete då eller vadå?
Ja, det var, vi hade bråk om det där. Och jag skulle inte följa den, fuck you, jag följer vem jag vill.
Var du in och likade bilder där på henne i bikini och sånt där också?
Nej, det vet jag.
Det är otrohet, vet du.
Är det så sotis att går du in och kollar vad han är för lika, då är det någonting.
Nej, men jag tar hans mobil kanske en gång i kvartalet och går igenom den bara.
Nej, men det där är red flag. Det är Mossad. Det är Åkersbergas Mossad. Så lägger du en liten sprängladdning i den. Och så vet han, när som helst så kan den där jäveln flyga i luften. Han sitter och kör god ton.
Och just nu som han är förmodligen lite dåligt i med att hans andra tjej ligger för aktion hos Kronofogden i Övik. Nej, men det är som här, den här där du läste upp. Det känns som att det är liksom Thomas Quick ute på en red flag. Vem har skrivit det där? Är det ett? Var det Ann Heberlein? Var det Jonna Sima eller var det Nino Vedder? Alltså, när hon säger i en bisats han är efterlyst i Sverige. Kort viktig retorisk fråga.
Han kan inte komma tillbaka på några år.
Men vänta, efterlyst för vad?
Nej, det vet man inte. Men han är efterlyst.
Det är ju oerhört, det är ju jävligt centralt i den här brottsutredningen.
Ja, det kan man väl säga.
Men hon tycker att det är väldigt centrala här är att han följer den här kliniken då på Instagram. Okay.
Det är värre att ha en tjejkompis på Facebook än att ha slaktat sin svärmor med en brödsax på Säters fasta paviljong 1997.
Det är så roligt liksom att han är, vi har ett, att vi liksom distansförhållande, han är i ett annat land så att han är efterlyst. Hur, vad ser man framtiden? Och att det här Buster följer, är det,
det är barn, Volvo och Vove tror jag.
Herregud.
Vad svarade du till den här tjejen då?
Nej, men jag har väl inte svarat. Hon skrev ju det här då i en tjejgruppen Mammer United på Facebook.
Fy fan. Där hänger du, va?
Ja,
kul. Cool. Men en fråga då. Tror att Hanif är mer eftertraktad av kvinnor än vad du är av män? Och därav känner du av ett hot och känner att du vill gå in och kolla i telefon per kvartal då?
Nej, jag känner inte så mycket. Jag tror inte jag känner så mycket hot. Jag tycker bara mer att jag är liksom nyfiken. Men sen så har du...
Nej, du är sjuk. Man går inte in och han måste ju ha någon form av liksom privat sektor.
Nej, det tycker jag inte. Så har det varit så här.
Men här måste jag citera Thomas Quick. Ja visst, de undersökte min telefon och försökte hitta någon jävla skit och kleta på mig. Men vad de inte fattar är att jag har ju två telefoner. Tänk om Hanif har en buslur.
Han har en ghostlur.
Ja, där varenda jävla högstadietjej i Åkersberga ligger påsatt på bilden.
Eller personsökare kanske han ska skaffa.
Ja, det är möjligen det han skulle kunna.
Får Hanif kolla på porr, skriver han.
Ja, bra, Eko,
det är
bra.
Också otroligt. Ja.
Vänta nu. Hanif kollar på porr enligt uppgift varje dag. De har nämligen en spegel i sovrumstaket.
Mm. Man kan ju titta tillsammans, kan man göra.
Okej, okay, då
är det inte otroligt. Men ensam, nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte behövs framförallt. Jag ställer upp.
Fantasin, men måste väl få ha...
Vi har ju bråkat om saker som har hänt liksom långt innan vi har träffats. Men vet du vad? Då har jag bett om ursäkt, för då har jag trott, eller jag har inte riktigt tittat på när det var skickat.
Tittade du på en tjej innan du träffade mig?
Nej, men jag hade inte kollat på när meddelandet var skickat. Så då sen så förklarade han ju, men det här är ju skickat för 6 år sedan. Långt in, 2 år innan jag träffade dig.
Varje gång jag ser Hanif så tycker jag synd om honom. Ett, för att han inte har nedsatt hörsel ändå får bo med Linnea. Men två, han kommer från ett jämställt matriarkat. Han kommer från Iran. Han är ju van att tjejer tar för sig rejält.
Ja, precis. Så att, jag är ju godkänd där.
Här har vi Fresk Jonas i chatten då. Linnea har fler red flags än en sovjetisk parad. Innan vi går vidare, vi ska ju höra en snutanekdot från Hasse här som han aldrig har dragit förut. Kan vi garantera. Men jag vet, Hasse, att vi har ju planerat en liten grej gentemot Jonas när vi ändå är inne på det här med red flags. Får man prata om andra personer när den personen inte är med i rummet?
Och är Jonas verkligen intresserad av snutanekdoter?
Ja, exakt.
Ska vi backa lite i tiden då?
Vi backar tillbaka till off-limits tid på den tiden när du sände med Jakob Ökvist.
Ja, alltså jag vill bara poängtera, Jakob Ökvist är fortfarande en god vän till mig. Han jobbar nu som trafikskollärare i Gävle.
Vi har fått in den här från en lyssnare som har skickat in och gjort en liten spaning om... Det här var långt innan Hasse Bronténs tid i Inaktuellt. Men vi lyssnar på vad som en gång sades i Off Limits.
Vi har gagballs varje vecka. Yep. Saker vi har råkat ut för. Saker vi har fått inopererat i arslet. Saker som har hänt oss i veckan. Det är våra gagballs. Vad har du för gagballs idag?
Jag har krimitema. Jag har märkt att krimi...
Ja, men snart kommer Hasse Brontén. Då somnar jag.
Nej.
Nu kan jag göra en podd om det i flera år.
Kolla Leif GW Persson. Vad han än gör, om han fjärtar på Stureplan, då är det en löpsedel i Expressen. Så att jag menar...
Nu kommer Hasse Brontén. Han har varit polis i 10 veckor och nu ska han göra en podd om det. Vi måste väl lägga ner snutanekdoten.
Herr åklagare, Ett, jag godkänner inte den här rättegången. Jag gör en Ceausescu på det här.
Du vet hur slutar för Ceausescu.
Tyvärr. Revolutionshistorisk referens. Ceausescu, rumänska revolutionen 1989 i Bukarest. Två, det där är inte jag. Det där var någon jävla AI.
Alltså Protein, ja han är på ett. Med en snutanekdot.
Ja, tagen med brallorna nere där.
Ja, jag älskar det. Gärna en gång till, konstapeln. Jag kan ha narkotika i stolgången. Jag heter Torsten Flink.
Den här är jag ganska säker på att jag inte har dragit. Men jag jobbade ju då civilt ganska mycket. Jag var ju 4 år på Gatlandsgruppen på Norrmalmspolisen. Och sen så startade vi upp en grupp som senare kom att kallas för Rave-kommissionen. Mm. Då fanns det ett ställe som heter Docklands- som låg ner mot Nacka.
Jag är så ledsen för att jag aldrig har fått gå på Docklands.
Det var ju ett otroligt faktiskt häftigt ställe.
Väldigt drogliberalt.
Ja, otroligt drogliberalt var det. Bland annat då den så kallade OS-bombaren Mats Hinse drev ju det där stället. Och han var väl ingen större fan av polismyndigheten, kan man säga. Någon gång när vi skulle gå in där och visade lägg, så vad tror du, det där är någon jävla inträdesbiljett eller? Så var det liksom,
Mats Hinse, han är ju sjösjuk i hela maskinrummet. Det var han som sprängde statyer på Millesgården på Lidingö. Mm. Åker dit med bomber i ryggsäcken. Mm. Använd personsökare, jävla idiot. Ja,
exakt. Nej, men det var ju mycket snack om det här då. Det kom upp mycket i media. Ungdomarna var där, och är det så att knarkar de verkligen så mycket som det sägs? Och så vidare och så vidare. Skulle de ha ett event där, och den här kvällen så var då en partiledare där som hette Gudrun Schyman. Mm. Och man drog igång festen och det dunkade på mycket goa trans där. Och det var en gammal industrilokal, väldigt maffig, otroligt bra ljudanläggning och häftigt. Så hade man tänt en eld i mitten och man stod där och dansade.
Alltså, Dava. Tänk om vi hade kunnat vara där.
Burning Man.
Är det eld i mitten? Ja, kan du tänka dig det idag?
Ja, jävlar.
Sen så kom det upp en tjej på scenen. Man sänker liksom den här goa transen lite grann. Och så börjar hon snacka och berätta att hon är en häxa.
Vem?
Jag kommer inte ihåg vad hon hette, den här tjejen.
Ja, det var inte Gudrun Schyman. Nej, det var inte Gudrun
Och så sa hon så här: nu ska vi liksom dansa ur alla liksom negativa krafter ur våra kroppar. Mm. När musiken stiger här nu, då ska vi bara dansa. Släpp alla negativa tankar, gå in i er själva, och så bara ger vi ut all negativ energi och bara suger in all positiv energi. Mm. Så börjar man dra på det här. Och då står den där politiken där, Gudrun Schyman. Vad ska man göra? Det finns ju svåra beslut att ta som politiker. Men att stå då, ska jag svika ungdomarna och bara stå som en tråkig politiker och tycka ändå så här, men gud vad bra, bara göra tummen upp, eller ska jag kliva in och rejva sönder
det här stället? Måste jag göra.
Eller sjunga We Shall Overcome, den går ju.
Ja, det funkar också. Mm.
Gudrun Schyman var så, hon var partiledare för Vänsterpartiet, och på den här tiden så låg den för fan på 12-14%. Hon var ju lite av en folkkär Madame Mim i folkhemmet. Ja.
Vad som händer då, jag står och tittar och jag ser att det här är en fantastisk upplevelse att få vara med om. Så hur ska hon reda ut det här då? Och så hon börjar ju då som en sån riktig...
Börjar hon stampa?
Hon börjar boomerdansa lite. Ja. Mm. Nej, men lite hon börjar, som hon lärde sig på 70-talet liksom. Så hon börjar dansa lite
grann. Inga mjuka höfter?
Nej, det är inte så mjukt. Men sen vaknar ju VPK-an till liv där, kan jag säga. För sen drog ju goa transen igång. Och hon släppte löset. Hon drog igång danser som ingen har sett på Docklands innan. Och bara körde igång där. Och verkligen gav sig hän, det får man ju ge henne. Och sen, boom, drog vi strömmen.
Oh.
Ja,
party
var det
pooper.
Lite,
varför det?
Sen var det raid. Det var, ja, det blev sen så.
Vad sa Gudrun Schyman? Skyllde hon på epilepsi eller hade hon tagit något?
Nej, hon tyckte att det här var fantastiskt för ungdomarna och sådär och sådär.
Men med vilket lagstöd stängde ni ner skiten?
Jag kommer inte ihåg, och vi hade lite, det var inte egentligen vårt beslut där. Det var ju då Nackapolisen och den här krogkommissionen var där också. Vi jobbade ju lite mer diskret då, men då skulle man komma in de här. De var lite coolare på krogkommissionen. De kom i så här, hade så här coola liksom, vad heter det? vad fan heter de här skarfsen som man sätter upp och det ska se ut som en
cowboy. Det ser ut som du bara drar som en svettband runt pannan just nu med
fingrarna. Nej, men de skulle se lite gangster ut, hoppa ut i någon limo och så bara, polisen. Men vi jobbade lite mer, vi var lite mer nördiga men gjorde ett bättre jobb.
Det där var på Finnboda Varv. Exakt, och det var en jättelokal. Det drog in, kunde dra in 1000 knarkare en kväll. Ja.
Traverserna var ju kvar, de kunde sänka ner saker. Det var faktiskt, det var bra riggat.
Mm. Ny merch, raid före rave. Där har jag det.
Har det blivit dags för en ny fråga?
Vi har planterat det lite i liven här. Vi pratade lite om Ghost. Mm. Vad är Ghost för den som har missat det? Vad är det som har hänt egentligen med Europol?
Ja, I mean, Ghost är ju då en sån hemlig chatt mjukvara. Ni kommer ihåg
australiensisk, va?
Mm. Ja, just det. Det är en koreansk kille, en sån gampark som fortfarande sitter hemma och kör en Merca som är värd typ 2 miljoner, som har kodat fram det här då. Och det fanns ju en telefon, Adrianas, de hade ju en Ghost-telefon. De hade ju inte kunnat gå in och hacka de här.
Nej, Ghost såldes tror jag för 7000 spänn per lur med varudeklarationen. Den här kommer snuten aldrig kunna knäcka.
Precis.
Och han som var med mordkvällen med Adriana, han är ju idag vd för Kombilotteriet.
Men vi kan väl bara höra vad Europol, vad de sa, chefen Europol sa ju så här då när de hade presskonferens.
Criminals thought they would and could hide behind technology to coordinate drugs and weapons trafficking, extreme violence and money laundering across borders. But today we are making it clear. No matter how advanced the technology, no matter how secure they think their communications are, we will find them.
Ja, men det är väl tydligt besked då där, och man säger ju att man har lyckats hacka det här med hjälp av supernördar. Alltså
Australien. Vad är en supernörd?
Det är de som är mer nördigare än nörden som har gjort Ghost.
Exakt,
liksom.
Alltså mer incel än folk som sitter i Västernorrlands
mer nördig än vad Hasse Brontén var på rave-kommissionen.
Exakt.
Som Bali ser som red flags.
Lika nördig som en incel som kanske bor i Övik i en hyresrätt och sitter i strumpen och har fått sin sexdocka beslagtagen av Skatteverket.
Ja, men lite så, lite så. Men vad man poängterade, Australiens polis har ju skrytit med det här. De har ju bilden av när de griper den här killen med koreansk ursprung som med en huva går ut och begripen. Och har sagt att vi har lyckats göra det här med lagstiftning som till exempel Sverige hade inte kunnat göra det här, därför det finns lagstiftning som hindrar oss.
Nej, men vi
att
har ju
gå in och hacka det här.
Vi har ju noll gripna så här långt i Sverige.
Men det tror jag kommer komma.
Det tror jag också kommer komma, men det känns som att svenska polisen spelar ner det här lite grann. Alltså Encro var ju jättestort när de sprängde den, men jag tror att Ghost inte det har varit lika använt i Sverige. Nu är det typ 700 användare tror jag som har använt Ghost och varit aktiva kriminella, och många av dem finns i Sverige. Vad kan det röra sig om? 100 personer kanske?
Kanske.
Ja, bara inom Kombilotteriet.
Ja,
Ghost, det var ju så jävla stort. De bildade ju ett rockband i Linköping också.
Det var ju från Sverige signalen kom från början att man kunde knäcka Ghost. Det var Sverige
var det
som det var svenska polisen som hade insett att så här, men den här, det går via IP-adresser till Frankrike på något sätt, och så larmade man Europol, svenska polisen, och sen så knäckte man då Ghost.
Men snälla Linnea, nu blir jag riktigt orolig. Menar du att den svenska polisen för att få tag i de här människorna bröt mot integritetsbestämmelserna vi har? Alltså lämna ut IP-adresser, är inte det också ett brott mot GDPR?
Ja.
Alltså jag skulle känna mig kränkt som nyanländ.
Jag tror att de ringde Europol och sa så här: vet vad, vi får inte göra det här i Sverige. Vi vet hur man knäcker det här, men vi får inte det. Så kan ni göra det här borta hos er istället.
Och sen tror jag Linda Stav åkte ner och dansade lite stång med sin vackra blonda kalufs och sa, ja, det var inte alls jag som...
Hon är snygg faktiskt.
Jävlar alltså.
Nu har det blivit dags för en ny fråga.
Ta bort din jävla vignett. Det är inte så att jag hänger mig i vardagsrum för Linda Stav, men det har ju andra gjort.
Jag tänker vi tar sista frågan här. Ryska skandalfilmen på Toronto Film Festival. Jobbigt för russofoben Jonas då. Yttrandefrihet gäller väl här också? Det undrar då Vilgot Sjöman från Stockholm.
Vilgot Sjöman, klassisk svensk filmregissör, gjorde bland annat filmen 491 om ungdomar på glid i hamnen. Han gjorde filmen enbart, filmhistorisk referens, skriv upp där Linnea. Vilgot Sjöman spelar enbart in filmen 491 med Lena Nyman för att få sätta på henne mellan tagningarna. Alltså han tog henne mellan tagningarna. Vad var frågan?
Det kan man förstå, alltså Lena Nyman.
Ja. Mm, det har varit en rysk skandalfilm, jag vet inte vad det innebär då, men att du också är russofob, och här borde väl då yttrandefrihet gälla.
Vilgot Sjöman blev alltså i samband med samlag med Lena Nyman buksvåger med både Hasse och Tage, va? Men det tystas ner. Nej, men det är en film som har gjort skandal i på Venedigs filmfestival. Mm. Det ska vi inte glömma. Venedigs filmfestival fascistofierades av Mussolini. Cannesfestivalen som du har varit på, Hasse, och legat med folk utan personsökare.
Inte Lena Nyman.
Nej, men Cannes filmfestival börjar som en motvikt, för under 30- och 40-talet så var Venedigs filmfestival en fascistoid festival. Det är det ju inte idag. Där visas en film, en fransk-kanadensisk dokumentär som heter Russians at War, ryssar i krig. Mm. Och de hävdar att det här är då en dokumentär om ryska unga grabbar som far jävligt illa i skyttegravarna i Ukraina.
Mm. Ja, det är den filmen.
Och det har varit sånt jävla problem för att folk som tycker att Rysslands anfallskrig mot Ukraina är orättfärdigt, det vill säga hela den samlade västvärlden, har ju protesterat mot filmfestivalen i Toronto som ska visa filmen, och det har varit polisbråk och kravaller utanför biograflokalen.
Men visst är det så att har man inte spårat också finansieringen av den här filmen till Moskva?
Ja, man misstänker att ryssarna har legat bakom, därför att samtliga soldater i filmen säger att ja, men vi gör det här för att vi har inget annat för oss, vi behöver pengarna, de är desillusionerade. Och den här franska-kanadensiska dokumentärfilmen hävdar ju också, jag har fri access till de ryska trupper som jag vill intervjua.
Och det är lite märkligt att ha.
Det är lite märkligt, hörru.
Ja, men å andra sidan så kan man väl tro på att ryssarna inte heller mår speciellt bra av att ligga i skyttegravar.
Det gör de inte.
Det är väl inte kul på någon sida, tänker
jag. Så frågan blir då ett moraliskt dilemma. Var går gränsen mellan en skildring av ryska soldater i skyttegravar med undermåliga vapen och knappt några jävla framtänder? De ser fan ut som Djurgårdens första femma i hockey. Och var går den gränsen, och sen gränsen mellan en propagandistisk film där man visar ukrainare som använder otillåtna vapen. Man pratar överhuvudtaget inte om de mängder av krigsbrott som ukrainarna faktiskt har kunnat bevisa att ryska soldater har gjort sig skyldiga till. Var går gränsen, och vad ska vi ha? Och när de kallar det...
Konsten är fri, Jonas.
Nej, men absolut. Men yttrandefrihet innebär inte att jag gör en film, oklart vem som har betalt den, och jag får visa den på alla filmfestivaler. Här kan ju faktiskt Torontos filmfestival säga, vänta nu.
De väljer väl ut sina filmer. Det är inte alla som får visa upp sina filmer på olika festivaler.
Exakt. Ja. Toronto väljer alltså ut filmen, ett, för att få en jävla massa PR. Exakt. Vi har aldrig pratat att om Torontos filmfestival i den här jävla tjosan-tjosan-podden. Två, därför att få uppmärksamhet. Men ska man visa filmen? Jag tycker inte det. Filmen kommer aldrig visas i SVT till exempel, som är arbetarklassens kanal nu när ni sitter med era jävla Showmax, Trix, Fix och allt vad det
är. Är det bra filmmusik? I så fall kan det vara aktuell för Petre Guld till exempel.
Ja, och det här är lika jävla absurt som att Gunilla Persson deltar som årets rookie på Rockbjörnen igår kväll.
Hon vann!
Där
lalla, Gunilla.
Är det här på riktigt?
Ja.
Är det här sant?
Ja. Om detta det är sant, ska ni kravalla.
Var ni där?
Nej, jag var inte där.
Varför var du inte där? Varför ska inte ni vara där?
Nej, men det är inte rock längre i Rockbjörnen. Om Gunilla Persson vinner, då är det inte riktigt rock.
Då är det inte rock.
Jag och Hasse går ju på Fråga doktorn-galan på onsdag. Nej, men vad tycker ni? Ska man visa en dokumentärfilm om ryska soldater som utsätts för ukrainska övergrepp? Oklart vad finansieringen kom för. Är det propaganda? Vi visade ju dokumentärer om ISIS.
Ja, ja, varför ska man inte göra det?
Ja, så vi ska visa den?
Ja.
Okej.
Nej, men det är väl intressant att veta såklart bakgrunden och finansiärer och sånt där. Det tycker jag nog kan vara av
vikt. Ja, men gräv i det nu. Ja.
Jag har varit russofob ända sedan Poltava 1709, när general Cederschiöld med akkuratess förlorar en hel jävla svensk här. Och sen dör Sverige ut.
Vi har Hans Scheike Brontén i chatten här. En sista fråga här. Vad har vi för tillverkningsland på Jonas stomipåse? Och kan vi låta en bombhund sniffa på Hasses vattenpung? Man blir ju fan nojig.
Vad är en vattenpool?
Nej, men det var väl den där...
Ja. Det är när de snurrar sig runt varandra och så fylls ena kulan med vatten och så måste du... Ah.
Ena kulan? Har du två kulor? Alltså?
Det var ju det där som Järvheden twittrade när 9/11, att jag hade så lång pung. Det var inte så jäkla bra. Shit, nu börjar min personsökare. Nu måste vi runda av.
Ja, snart då alltså, nästa helg på lördag 28 september klockan 17.00 så annekterar vi Bokmässan, som det så fint heter, va? Mm. Vi ska ju köra live, vi ska ha med oss terrorexpert Magnus Ranstorp. Hasse Brontén är ju i Italien och dricker någon jävla...
Sangria,
ja, det dricker man i Spanien kanske.
Vi har via Flashback mobben bestämt oss för att förstärka podden genom att skicka Hasse Brontén utomlands.
Ja, precis, exakt. Så Magnus Ranstorp, terrorexpert, hoppar in i ditt ställe då. Mm.
Jag skickar ett, jag filmar ett monstermåndag. Jag tipsar om en monsterfilm på över film.
Det behöver du inte göra.
Det är klart jag gör.
Vad du däremot kan göra, det är att filma på video en snutanekdot. Eller vi kan ta någon, i och med att de alltid går i repris, kan vi ta någon gammal.
Vi spelar upp någon som redan...
Ja. Kan vi ta den där med prisen?
Ja. Oh, eller hon den där i Sankt Petersburg.
Ja.
Vi kan göra en mashup.
Stäng av nu.
Måsen av Anton Tjechov, teaterhistorisk referens. Får jag bara säga en sak, vi kommer ha nyheter också på mässan, så köp en biljett nu på bakmassan.se. Vi kommer sälja Ghost-mobiltelefoner som går billigt just nu. Jag kommer ha ett kulturquiz till Ranstorp, Davva och Linnea.
Oj då.
Ni får en replik och ni ska gissa om någon har sagt det i Kultursverige eller inte.
Ja, spännande. Mm.
Dessutom är det comeback för Nilssons resebyrå.
Ja.
Vi ska ju avslöja ett satans jävla fylleri på Malta som jag hamnade mitt i. Jag var nere på ett bibelstudium och hamnade mitt i årtusendets jävla fylla.
Du har inte varit på någon bibelstudium.
Spännande land det där faktiskt. Har vi några samarbeten på resan?
Nej. Podden Inaktuellt presenteras av Per Nygrens nya bok Lasse och Lenin. En bok om Lasse Diding. Googla Lasse Diding. Och Rave-kommissionen. Finnboda varv från midnatt. Och Uppdrag granskning. Äntligen är Uppdrag granskning tillbaka. Det handlade om prematurbarn igår. Så långt. Eller vänta. Det är ju exakt samma sak som Erik Galli. Och Davvas farsas foodtruck. Tunisia foodtruck ska stå på Avenyn i Göteborg klockan 20.00 på lördag med anledning av att vi är på bokmässan. Det är så jävla stort.
Ja, det är riktigt stort faktiskt. Han har gåshud, har han faktiskt.
Han är ju antisemitid.
Ja. Hörrni, tack som fasen för idag. Maxat live, tack för all tryck i chatten. Det var bra tryck som vanligt. Vi hörs på måndag igen. Hello! We'll be right back.
Podplay, en del av